Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Extreme Ownership How You S. Navy SEALs Lead and Win är en ledarskapsbok av Jocko Willink och Leif Babin, byggd på deras erfarenheter som Navy SEAL-officerare under Irakkriget, särskilt striderna i Ramadi. Boken hör till genren ledarskap och management. Men den skiljer sig från mycket annan litteratur genom sin tydliga koppling mellan militär disciplin och praktisk ledning i vardagliga organisationer. Kärnan är enkel men krävande. Ledaren måste ta fullt ansvar för allt som händer i sitt område, både när det går bra och när det går dåligt. Genom korta berättelser från verkliga operationer, följda av överföring till företag, team och andra sammanhang, visar författarna hur ansvar, prioritering, samarbete och beslutsamhet kan förbättra prestationer. Syftet är inte att inspirera i allmän mening, utan att ge läsaren ett konkret sätt att tänka och agera när resultat beror på samordning, press och tydligt ansvar. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Extreme Ownership, att ledaren bär hela ansvaret för resultatet. Bokens mest centrala idé är att ledaren måste ta fullt ansvar för allt som sker inom teamet eller organisationen. Det betyder inte att ledaren ensam orsakar alla problem, utan att ledaren är den som måste äga lösningen. Denna syn bryter med vanliga vanor att skylla på omständigheter, underställda eller andra avdelningar. Willink och Babin visar att när en ledare slutar försvara sig och istället undersöker vad som faktiskt kan förbättras, blir det lättare att rätta fel snabbt. Ansvarstagandet blir därmed ett praktiskt verktyg, inte bara en moralisk hållning. I boken kopplas detta till hur militära enheter fungerar under extrem press, där misstag får direkta konsekvenser. Översatt till arbetsliv innebär det att chefer måste förstå att otydliga mål, då bristande uppföljning och dålig kommunikation också är ledningsproblem. Det gör principen krävande, men också användbar, eftersom den flyttar fokus från bortförklaringar till handling. För det andra, inga dåliga team, bara bristande ledarskap och struktur. Ett återkommande argument i boken är att teamets nivå i hög grad speglar ledarskapets kvalitet. Om en grupp presterar svagt är det ofta ledarens ansvar att se över utbildning, standarder, kommunikation och disciplin innan man börjar tala om att människorna i gruppen är fel. Författarna använder detta för att visa att människor oftast kan utvecklas mycket mer än vad man först tror om de får rätt riktning och konsekvent styrning. Det här perspektivet är viktigt eftersom det motverkar en lättvindig syn på talang som enda förklaringen till resultat. Istället betonas att tydliga förväntningar, upprepade instruktioner och kontinuerlig återkoppling skapar bättre prestation. Principen är också användbar i organisationer som har vuxit snabbt, där kultur och rutiner lätt blir oklara. Boken menar att ledaren inte ska acceptera passivitet eller diffus ansvarsfördelning, utan bygga ett system där människor vet vad som förväntas och kan leverera därefter. För det tredje, förstå uppdraget, tro på det och förmedla varför det spelar roll. Principen Believe handlar om att ledaren själv måste förstå och tro på uppdraget för att kunna få andra att göra det. I en pressad miljö räcker det inte att bara ge order, eftersom människor behöver begripa sammanhanget för att agera med full kraft. Boken visar att tydlighet om syftet gör det lättare att prioritera rätt och stå emot distraktioner. När ledaren kan förklara varför en insats är viktig blir det också enklare för teamet att känna ansvar för helheten och inte bara för sin egen uppgift. Detta är särskilt relevant i större organisationer, där olika nivåer ofta har olika perspektiv och där missförstånd lätt uppstår. Författarna kopplar därför ledarskap till kommunikation, inte som dekoration, utan som ett sätt att skapa samstämmighet. En ledare som själv tvivlar eller bara återger instruktioner utan förståelse kommer sällan att övertyga andra. Boken gör därför den intellektuella poängen att övertygelse är en del av ledningsarbetet, inte ett mjukt tillägg till det. För det fjärde, prioritera rätt. Samverka brett och delegera klokt under press. Flera av bokens praktiska principer handlar om hur ledare ska hantera komplexitet när tiden är knapp. Cover and move betyder att olika delar av organisationen måste stödja varandra istället för att arbeta isolerat och skylla på varandra. Det är en direkt kritik mot silotänkande som ofta försämrar helheten även när varje del ser effektiv ut för sig själv. Prioritize and execute handlar om att identifiera det viktigaste problemet först och agera på det istället för att försöka lösa allt samtidigt. Den principen är särskilt stark eftersom den speglar hur ledare måste fatta beslut när resurserna är begränsade. Decentralized Command kompletterar detta genom att betona att beslut måste kunna tas längre ut i organisationen, nära där informationen finns. Tillsammans visar principerna att bra ledarskap inte bara är kontroll uppifrån, utan en kombination av samarbete, fokus och ansvarsfördelning. För företag och arbetsgrupper innebär det bättre snabbhet, mindre förvirring och tydligare riktning när situationen blir rörig. Slutligen, disciplin som grund för frihet, prestation och långsiktig trovärdighet. Bokens avslutande idé, Discipline Equals Freedom, sammanfattar mycket av dess syn på arbete och ledarskap. Disciplin beskrivs inte som begränsning för sakens skull, utan som något som skapar handlingsutrymme. När rutiner, förberedelser och personliga vanor sitter blir det lättare att prestera under press och fatta kloka beslut utan att bli styrd av tillfälliga impulser. Den här tanken gör boken mer än en samling ledarskapstips. Den blir också en argumentation för personlig självkontroll som professionell nödvändighet. Författarna kopplar ihop fysisk och mental disciplin med förmågan att leda andra, eftersom en ledare som saknar egen stabilitet får svårt att kräva kvalitet av sitt team. Det här är också en av orsakerna till att boken har fått sån spridning i både militära och civila miljöer. Den erbjuder ett tydligt språk för vardagliga beslut som annars ofta behandlas som småsaker, men som i längden avgör hur trovärdig en ledare är. Sammanfattningsvis, Extreme Ownership passar bäst för läsare som vill förstå ledarskap som praktiskt ansvar snarare än som teori eller inspiration. Chefer, projektledare, entreprenörer, teamledare och andra som arbetar i miljöer där resultat beror på samordning kommer att ha särskild nytta av boken. Den är också värdefull för den som vill utveckla ett mer självkritiskt och handlingsinriktat sätt att tänka, eftersom den hela tiden riktar uppmärksamheten mot vad ledaren själv kan göra bättre. Det som gör boken tydlig bland andra ledarskapsböcker är dess militära ursprung och dess konsekventa fokus på principer som testats under extrem press. Den kombinerar berättelser från Ramadi med konkreta överföringar till företag och organisationer, vilket ger den en ovanligt jordnära karaktär. För läsare som vill ha mjuka formuleringar eller allmän pepp är den mindre lämplig, men för den som söker ett skarpt och handfast ramverk för ansvar, samarbete och disciplin är den mycket stark. Bokens styrka ligger i att den gör ledarskap mätbart i beteende, inte i retorik. Om du vill stödja Jocko Willink, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!